Hej kära lyssnare och välkommen till Väg 74, en podcast om mjukvaruutveckling. Det är jag som är Ola och jag sitter här med Tobbe. Hej Tobbe.
Hallöjsen.
Och Pia.
Yes, hej.
Pia, vill du presentera dig själv lite grann?
Det vill jag. Jag är programmerare kan man säga, just nu mest Java. Jobbar på ett konsultbolag som heter Omega Point. Och varför är jag här?
Ja, vi har ju en serie om XP-värderingar.
Vi började den för 4 veckor sedan nu.
Ja.
Med Åsa.
Just det, och då pratade vi enkelhet.
Jajamän.
Idag är det dags för mod.
Yes.
Och vi ville att Pia skulle komma hit för hon höll ett väldigt bra tal på Agila Sverige. Var det förra året?
Ja, förra året.
Som hette Embrace the Shame.
Yes.
Eller på svenska, omfamna
skammen.
Eller embrasser la honte. Mm-hmm. Kommer den heta när du kör på ett blixthåll i Paris här.
Precis.
I år.
Precis. Jättebra franska.
Mm. Mm. Det, och det är lite grann det jag vill prata om här idag.
Franska.
Mod.
Yes.
Så att,
det är också ett av mina favoritämnen att prata om.
Så. Ja. Så egentligen så jag skulle vilja att vi innan vi kastar oss över ämnet då så ska vi börja med en liten inzoomning.
Mm. Och innan det?
Och innan det?
Så ska vi ställa skäggen mot väggen.
Just det, och det är Pia som har valt att göra det.
Ja,
just det.
Trots att hon har något skägg att snacka om faktiskt.
Jag har faktiskt ett skäggstrå som jag brukar plocka bort ibland.
Ja, men det är okej.
Okay. Är det okej?
Okay? Ja, att du ställer skäggen mot väggen ändå trots att du inte har något att just snacka om. Då.
Jag ska få mitt första skägg i Antwerpen på en skolresa i nian.
Ställ skäggen mot väggen.
Alla andra upptäckte sex på den resan, men jag upptäckte skägg. Hade.
Vad var du ville säga då?
Fråga. Jo, jag undrar vilka som var era första programmeringsspråk. Och sen kommer en bonusfråga som ni inte får hoppa över.
Mm.
Jag vill också veta vilket det första programmeringsspråket som ni använde som väckte kärlek var. För det brukar finnas ett sånt.
Mm. Intressant. Jag tänkte att jag går först om inte du vill, Tobbe.
Ja, gör det du.
Det första programmeringsspråket, och det kanske är lite, säger mer om min ålder än någonting annat, det var Basic på VIC 64. Såklart.
Såklart.
Det första språket som, och det tyckte jag väldigt mycket om. Det var inte, men det var inte kanske det som väckte en massa kärlek. Så, men
du törs inte erkänna att du blev kär i Basic.
Nej, jag törs inte erkänna det. Det som var, jag vet inte vad. Det är som att erkänna att man blir kär i läraren kanske.
Ja, precis.
Det som jag blev kär i först. Och det här är väldigt svårt. Det finns egentligen så här, Pretto Ola vill nog säga Haskell.
Mm-hmm.
Men
det var då att ljuga.
Det är ju alldeles nyss i så fall.
Det är ganska nyligen. Det fanns inte så många språk innan det egentligen. Men jag skulle säga att min första kärlek var egentligen den här inte jättesnygga tjejen i plugget egentligen som var Pearl.
Oh, roligt!
Som jag tyckte att det var mer så här, det här är helt fantastiskt vad mycket grejer du kan göra med programmering.
Mm.
Och massera text i Pearl, det är ganska bra. Det är ganska enkelt. Och det här var sent 90-tal så att det var mycket HTML och det fanns inte mycket vad ska vi säga, ramverk som klarade av sånt här utan man fick göra det mesta själv.
Mm.
Och då var Pearl, det är väldigt bra på att massera text och skapa text och göra HTML. Så att jag tyckte det var mäktigt och märkligt och liksom överväldigande på samma gång.
Mm-hmm. Spännande.
Vilken berättelse.
För mig som mitt första språk var nog Amiga Basic tror jag. Och så Basic på 64 också, faktiskt.
Mm.
Sen när jag gick på gymnasiet så var ju första språket var Turbo Pascal, men det var inget som jag så där direkt föll för.
Det var inte sexigt.
Men däremot så var det nog C som var första.
Ja.
Så. Blev du kär i C?
Ja, faktiskt. För att det var första gången som vi fick göra någonting så här verkligt i skolan. Mm. Vi gjorde ett grupparbete och då gjorde vi självklart ett spel. Som faktiskt blev riktigt bra. Och det var första gången som jag så här insåg att shit, precis som du sa, shit vad coola saker man kan göra. Liksom. Mm. Och det var ju C. Sen om det är språket i sig eller om det bara var att man fick göra något häftigt, ett spel.
Jag tror att jag blev kär i känslan av den här, att kunna göra någonting.
Ja, precis.
Mm. Och det är starkt förknippat med språket då.
Coolt.
Och du då, Pia?
Ska jag ställa mitt skäggstrå mot väggen? Ja. Ja, det är roligt att du nämnde Pascal. För det är faktiskt det första språk som jag i alla fall kommer ihåg att jag programmerade i.
Ja.
Min pappa tyckte om Pascal av någon anledning som jag fortfarande inte förstår. Så när jag bad att få lära mig programmera så tog han fram Pascal ur sin lilla låda. Och så lekte jag lite med det. Men jag blev inte särskilt kär faktiskt. Nej. Alls då.
Det är som ett lite bortgifte nästan.
Ja, lite så. Titta här, vilken fin...
Vilket fint gemål, vilket fint gemål.
Kan man tro ömma känslor uppstå?
Rik igen också.
Det vänjer dig nog efter ett tag. Men det gjorde jag inte. Nej, jag blev nog inte kär förrän kanske i 20-årsåldern när jag började på högskolan. Och på högskolan så måste man ju börja med så här märkliga funktionella språk. Åtminstone när jag gick på högskolan. Så att då var det Lisp.
Ja.
Och senare Scheme som väckte verkligen känslor på något sätt. Och då var det inte det att man kunde göra så jävla många bra saker som, nej, som var det som fastnade. Nej. Utan det att man kunde lösa uppgiften genom att tänka systematiskt en stund. Men sen var man tvungen att göra ett hopp och vara lite smart. Anta att någonting skulle ordna sig. Och det här lilla hoppet tyckte jag var så svindlande. Man bara, men anta att du redan har skrivit hela den funktionen. Anropa dig själv igen. Det var liksom första lektionen i vår listprogrammering. Och det blev jag väldigt kär i. Plus att syntaxen är så sjukt enkel.
Ja. Det är sant. Det är när du säger det.
Rekursion blir ju grymt snyggt i Lisp. Alltså.
Det blir det.
Jag kommer ihåg den här SICP. Alltså den här Structures
and Interpretations. Ja, precis. Jag älskar den jättemycket.
Den serien jag tittar på video.
Ja, jag har inte sett serien.
Och det är precis det han säger. Han utgår från en massa saker. Och antar att du redan har gjort det här. Och nu tänker vi bort det där nu. Och sen så kommer det här hoppet. Och det känns oerhört läskigt.
Och oerhört...
Ja, det är coolt.
Det är en belöning.
Ja, det är det.
Då behöver man mod.
Ja.
Av en ståmoped.
Men vi ska
prata. Fast vi ska zooma in först, attans.
Ja, synd.
Håll den mopeden.
Precis, håll in kopplingen. Nu kör vi med vår lilla inzoomning. Vi ska zooma in på ett ämne som jag tycker är... Så jag har lite blandade känslor för det, men mycket positivt. Och... Vi ska prata lite grann om att gå på konferenser. Anledningen till att jag vill prata lite om det var en kommentar som du fällde för ett tag sedan, Tobbe. Och det var just, jag tänkte att det här blir lite tråkigt att gå på konferenser. Och då hade jag gått på väldigt mycket konferenser. Och jag kände att jag lär mig ingenting nytt, vilket förmodligen inte var sant. Men jag lärde mig förmodligen inte i samma takt som jag gjorde innan. Och då sa du, Tobbe, någonting i stil med att nej, men Ola, du måste ju fundera på varför du går på konferenser. Och det är nog inte så att du går på konferenser av samma anledning som förut, utan du ska gå på konferenser nu och du ska vara den där personen som folk kan lyssna på. Och du har skamlat på erfarenhet nu och du ska dela andra den och berätta om det.
Så det är din tur att ge tillbaka till samhället nu?
Ja, lite så. Det kanske låter lite förmätet, men ibland så känner jag att jag har saker att komma med och ibland inte, men jag skulle vilja uppmana ni som inte går på konferenser och lyssnar på det här. Gå på en konferens och känna efter hur det är.
Det finns väldigt många olika sorters konferenser också.
Ja.
Verkligen.
Det finns ju de som kör mer talvarianten som är så här för 90 minuters tal.
Ja.
De tycker jag är rätt jobbiga.
de skulle jag säga lite mer akademiska.
Ja. Så finns det Agila Sverige-varianten som är blixttal, bara 10-minuters tal.
Ja. Följt av Open Space.
Yeah.
Ja. Efter Agila Sverige så har jag inte riktigt fattat varför man ens ska behöva ha sådana här 45-minuters tal.
Nej.
Eller nästan inte. Nu raljerar jag och överdriver lite grann. Men det är inte så himla mycket som man inte kan säga på ganska kort tid.
Nej, det är ju, så om fort man kommer ut och kommer i lite längre längd så kräver det väldigt mycket av talaren. Det måste vara en talare som är väldigt intressant att lyssna på, tycker jag.
Ja, och ska vara lite kategorisk så så tycker jag att då behöver du kunna leverera 4 blixttal efter varandra. Mm. På samma ämne så att säga. Mm. Det ska vara ungefär i den portionsstorleken. Sådär. När kommer den? Där kommer den. Pang, pang, pang med 10 minuters mellanrum.
Mm. Jag tycker blixttal är helt lysande, tankeväckande. Sådär. Mm. Sen har jag lite samma åsikt som vår kollega Jocke, att jag har inte fått ut så mycket av open space. Vilket förmodligen beror mer på mig. Att jag är för jag vet inte, introvert eller någonting sånt.
Vad konstigt. Det är alltså, för mig, jag älskar open space. Jag är kär i open space. Det är det bästa. Mm.
Hur gör du då? Vad är ditt tips för den första open space-gåare? Eller till och med kanske en senior open space-gåare?
Jag har ju inte riktigt reflekterat över att man skulle kunna tycka att det är dåligt ens. Men tipset är väl det vanliga som är allt i livet. Gå till det som det verkar intressant. Verkar inte intressant längre. Gå någon annanstans. Ja. Våga säga något. Om du har något att säga.
Det där är en viktig sån här open space-grej för mig. Det tog mig många open space innan jag vågade lämna ett.
Det är faktiskt läskigt. Man känner sig obehaglig.
Ja.
Men, för mig brukar det mer vara att jag går och kommer aldrig till dörren. Liksom. Ja, okay. Det är väl mycket därför jag inte får ut så mycket av det kanske. Jag vet inte vad det beror på.
Det växer aldrig någon tanke när du så här står på ett och lyssnar och sen bara, just det där kunde jag redan, är det så eller? Fullständigt ointressant.
Det är kanske det, du borde följa ditt eget råd där och vara den som sätter dig och ger input
ja,
till de här stackars
kanske,
nybörjarna.
Jag tycker det är väldigt sällan som det blir riktigt bra diskussioner. Det är liksom, det vill ju till att det råkar vara en bra grupp där, känner jag. Mm.
Ja, den får inte vara för stor.
Nej.
Och jag tog fasta på det en gång som organisatör att oj vilken stor grupp det här var. Det kommer inte bli bra. Jag försökte dela på den gruppen. Det slog bak ut. De typ bara kastade ut mig. Så att ja, det är ju lite grann lite specifikt open space och blixttal eller Agila Sverige typen av konferens då, som det här. Men sen så kommer det här lilla hoppet också som jag tror att många vill göra, att du har gått på en konferens och känner att nej, nu vill jag ge tillbaks lite och kanske våga hålla ett tal. Mm. Eller våga bidra också.
Och där är ju också blixttal bra. Ja. Det är en bra inkörsport ju.
Ja, det är det.
Det är också, gäller ju att välja rätt konferens. Jag kommer ihåg när jag skickade in mitt Agita Sverige-bidrag. Det var förra året. Ja. Det är inte så länge sedan. Men jag kommer först så pratade jag lite försiktigt med en kollega. Jag kanske ska våga det här. Och han bara, men gör det. Jag bara, vad sa du? Sen pratade jag med en annan kollega och hon bara så här, jaha, vad är det för konferens? Hon sände inte till den så väl. Och så bara, men hon sa, ja, men om det är så liksom på den konferensen, då skulle jag kanske våga. Men hon hade gått på många konferenser där folk blir liksom isärtagna av folk som har frågor efter talen och sådär. Och då, alltså, om man ska våga börja så ska man inte börja på en sån konferens där folk är taskiga mot varandra.
Nej. Nej, så att, nej, det är precis.
Det är fördelen med Agila Sverige också, att man kan lägga talet så att det blir exakt 10 minuter och slipper man stå och få frågor.
Ja. Och det kommer något kontroversiellt eller något fullständigt. Självklart. Mm. Det känns som att programmerare, de har ju åsikter om allt.
Mm-hmm. Har inte alla åsikter om allt? Det är roligt att ha åsikter.
Ja, kanske. Men det är inte alla som låter det som luftar dem, så att säga.
Nej, det är sant. Kanske en kulturfråga.
Ja, en kultur inom kultur. Jag tror att det är så att det programmerare, de älskar att vädra åsikter.
Annars är ju workshopsformatet trevligt också, tycker jag.
Ja, det
vi har ju hållit några workshops ihop.
Ja.
Det har alltid varit roligt.
Ja.
Det är jätteroligt om det är en bra workshop. Mm.
Mm. Det är... Ja. Det är nog där jag tycker att jag får ut mest. Mm-hmm. Lite hands-on blandat med interaktion. Mm. Blandat med utlärning eller inlärning, vad du vill säga. Mm. Så rådet, sammanfattningsvis då, är rådet att välj en konferens som verkar intressant, har rätt format som passar dig. Vill du gå på blixttal, vill du gå på workshops eller vill du sitta och bli liksom skedmatad med saker i 90 minuter? Mm.
Eller vill du bara träffa dina idoler?
Ja, just det.
Mm. Det är också en bra anledning.
Ja, det är en anledning god som någon. Det kommer jag ihåg. Första gången man blir lite starstruck så man stod och pratade med Michael Feathers.
Och känner man att man inte får ut något av det så kan man ju reflektera över om man kanske kan bidra istället på annat sätt.
Ja.
Mm. Ska vi gå på huvudämnet då?
Törs vi det?
Ja, det nej.
Nej, nej.
Kan vi ta in någon här som har lite mod?
Ja.
Eller någon som är dumdristig åtminstone.
Ja. Vi kastar oss huvudstupa in i det här och vågar nästan påstå att dumdristighet är inte samma som mod, eller är det?
Nej, jag tycker inte det. Jag är väldigt dumdristig till vardags, men mod, det ser jag som en annan sak. Jag ser mod som att stå och titta rädslan i ansiktet och ändå ta det här steget framåt som man nästan inte vågar.
Mm.
Det är mod. Är man inte rädd så kan man ju inte heller vara modig.
Mm.
Så rädslan är en förutsättning för mod.
Just det.
Och det framkallar den här känslan hos mig när jag står som 12-åring på sjuans så här trampolin och ska hoppa ner i vattnet. Där någonstans, det är läskigt.
Mm-hmm.
Där blir jag rädd. Där och sen hoppa i vattnet.
Men då sjuans, jag har inte ens vågat hoppa från trean.
Nej, men min, jag kanske är.
Vad är det liksom som får dig att ta det här steget då? Är det att det står den snygga tjejen nedanför?
Precis, Pearl står den nedanför. Jag måste imponera på Pearl. Nej, jag tror att...
Hoppa, vill... Ola! Hoppa!
Jag tror att jag vill utvidga. Jag känner att jag vill växa på något sätt.
Mm.
Jag tror att det är det jag vill. Jag vill känna att... Kanske att jag känner att jag växer. Man kan bocka av det på något sätt.
Mm-hmm.
Jag vet inte
vad... Är det här... Ja, nu kommer mitt favoritcitat igen. Vissa saker... Nu kommer jag inte ihåg riktigt hur det går. Men vissa saker måste man göra. För annars är man ingen människa. Utan bara en liten lort.
Mm, var kommer det ifrån? Det låter som en bok.
Det är
bok.
Bröderna Lejonhjärta.
Aha, ja.
Fast det är inte riktigt Bröderna Lejonhjärta. Men ungefär så.
Jag tror att det är så.
Ja. Jag brukar felcitera det där. Har jag märkt.
Jag tror att vi känner oss lite mer kompletta när vi har gjort en sak.
Ja,
så.
Ja men exakt.
Och det kanske är, det är väl samma sak i vårt värv när vi har lyckats med någonting.
Mm-hmm.
När... Jag vet inte hur det här kopplas till, men när vi sitter i en grupp och när vi vågar be om hjälp, är det modigt?
Det beror på vilken grupp det är. Jag tycker alltid det finns ett visst mått av mod i att be om hjälp.
Mm.
Det är för att när man ber om hjälp, då visar man en sårbarhet. Man visar att så här, men jag klarade inte det här själv. Och då, alltså det man är rädd för är väl att någon ska liksom, man öppnar upp ett litet hål, att någon ska liksom komma och hacka in i det här hålet och såra en. Det händer ju ganska sällan.
Ja.
Men ändå så har man den här lilla rädslan för att...
Men den här, det är så här amatörpsykologiskt kanske, men den här paniska rädslan för att, för en sån sak, det är inte naturligt känns det som.
Ja, nu har jag gått hos en riktig psykolog och han sa, han sa att det är visst naturligt. Därför att människor har inte särskilt många naturliga fiender. Det är inte så många rovdjur som går runt och äter människor.
Nej.
Det som däremot är farligt för människor är att bli övergivna. Alltså speciellt när man är barn så är man helt hjälplös. Man klarar ju faktiskt ingenting utan att man har en flock runt omkring sig som hjälper till. Så att det jag fick höra av min psykolog som jag tycker stämmer väldigt bra, det är att det är helt enkelt livsfarligt att bli socialt utstött. Och därför så är konflikter livsfarliga. Man är livrädd för konflikter. Man är livrädd för att göra sig ovän med andra människor.
Mm. Okej, så han eller hon menar på då att den här sociala utstöttheten, det är det vi går och är rädda för?
Ja. Och det är rent instinktivt i alla fall, även om man inte går och oroar sig för det så här. Dagligdags.
Nej. Hur går det liksom att koppla till, hur kopplar du det då till att det är lite läskigt att deploya någonting?
Det var ju ett väldigt långt steg.
Ja. Det kanske är, vi kanske ska...
Det är ju läskigt att deploya saker därför att det kan ju gå fel helt enkelt. Om man inte har ett... Ja, det kan alltid gå fel. Och förmodligen så är det någon som kanske märker det. Mm. Produkt går sönder, folk förlorar pengar och blir arga och så vidare. Men det är en ganska rationell rädsla tycker jag.
Ja.
Till skillnad från den här lite mer irrationella rädslan för att fråga om hjälp.
Mm-hmm.
Sen hur pass rationell den här deploy-rädslan är, det kan ju bero på... så att säga, man kan ju ha en bättre eller sämre deploy-process och bättre eller sämre tester som gör att den här deployen blir mer eller mindre riskfylld.
Mm.
Och där,
just det. Och då krävs det mindre mod.
Precis, och det är någonting som man ska sträva efter. Att kräva, alltså, när det krävs mod, det betyder att man tar en risk.
Mm.
Och ja, man behöver ta risker. Man behöver inte alltid ta de största riskerna hela tiden.
Mm. Nej. För då, om du tar en stor risk så, ja, så kräver det en stor liksom portion mod också.
Precis, och mod är ju något av en begränsad resurs.
Ja.
Det tar ju en hel del energi att faktiskt ta det här steget ner för trampolinen. Nu har jag hamnat i vattnet där och äntligen kommit upp till Pearl där. Och då känner du dig lite, så här, lite utmattad inuti.
Absolut.
Kanske. Och då går du inte genast upp till tian kanske. Eller så gör du det för att du också får en kick. Men hur som helst, det är en begränsad resurs och man fixar inte det.
Nej,
jag är mycket mindre modig på vintern än på sommaren. För att jag orkar inte.
Det är jätteintressant att säga det, för att jag läste någonstans eller hörde att anledningen till att till exempel sjuksköterskor eller vårdpersonal blir utbrända, det är att de behöver så mycket empati i sitt yrke.
Mm.
Och empati är också en begränsad resurs.
Ja, verkligen.
Så jag har inte liksom kopplat att empati och mod kanske är begränsade resurser så.
Mm.
Men det är klart att när jag tänker på det nu så inser jag att jag kan inte gå runt och vara modig hela tiden. Jag orkar inte det.
Mm. Nej, precis.
Så det, liksom, det trillar ner en liten polett där när du säger det på så sätt. Och då förstår jag också att då kan inte jag ta stora, modiga beslut ofta.
Nej.
Det är inte så speciellt ekonomiskt, så att säga.
Precis. Så det vill man undvika på olika sätt.
Ja. Mm. Men så varför... Jag vet inte om jag har svarat på den frågan, men varför är mod viktigt egentligen då?
Jag tycker inte jag har svarat på den frågan.
Nej.
Jag svarar på den frågan med ett klassiskt citat från boken Waltzing with Bears.
Oj, ja.
Ja, av Tom DeMarco och Timothy Lister. Jag har antecknat det här.
Mm. Mm.
Sen kom jag på att jag inte antecknat själva citatet. Men det är ungefär...
Ja.
If there's no risk on a project, don't do it.
Mm.
Så om man inte riskerar någonting... så kan man inte heller vinna någonting. Om man alltid bara gör samma sak, då kommer man inte växa. Så för att det ska ske en tillväxt av någonting överhuvudtaget,
ja,
så måste man ta risker. Det är den ena anledningen, skulle jag vilja säga, att det är viktigt. Den andra anledningen är att, åtminstone för mig som är lite socialt osäker, men jag tror även för andra, så krävs det en del mod bara för att kommunicera med sina medmänniskor, sina teammedlemmar, sina chefer. Mm-hmm. För att våga vara den som sitter på mötet och säger att nej, vi klarar inte eran jämlans viktiga deadline, det kommer inte gå.
Ja.
Och att utveckla mjukvara utan att kommunicera, det går ju inte heller i någon större utsträckning. Även om många vill hitta på metoder för att slippa.
Slippa kommunicera, ja. Absolut, det är väl därför det finns så mycket, vad heter det? Agila verktyg.
Mm, precis, och det är därför som mod är så viktigt, för att slippa agila verktyg.
Oh, vad snyggt. Ja. Mm. Absolut. Så du, precis, du slipper, vad heter alla de här, grasshopper och alla sådana gira.
Mm-hmm.
Så att om, ju modigare du blir, desto färre verktyg behöver du.
Ja, det är mobbprogrammering.
Ja.
Det krävs ju kanske en hel del mod för att våga gå in i det sammanhanget och våga kommunicera öppet och liksom visa upp hela tiden vad man gör. Men det behöver väldigt, väldigt få verktyg för att genomföra det.
Ja, absolut. Så är det. Så att du var lite där på att det krävs mycket mod att presentera en idé.
Mm, just det. Det krävs ju, vad ska jag säga... Först när man får en idé så krävs det ju en del mod för att ens våga lufta den innan den känns klar.
Ja.
Men problemet är ju att om man inte vågar lufta den innan den känns klar, ju klarare den känns, desto mer har man investerat i den och desto mer krävs det för att man ska våga presentera den. Och när man till slut gör det och presenterar sin jättefärdiga idé som till och med är implementerad som en hel komponent med ett API och säger så här, titta vad jag har gjort, så jäkla bra, alla bara jättefint.
Har du tänkt på det där?
Precis. Har du tänkt på att vi inte behöver den här överhuvudtaget? Men det törs de inte ens säga. För att de vet hur mycket jag har investerat i det.
Mm. Så att, jag känner alltså den här känslan av att det är ungefär som att få en så här orangebrun yllekofta mormor på julafton.
Precis.
Du vill inte vara den som levererar den här orangebruna yllekoftan som någon säger så, åh tack, den var jättefin.
Exakt. Och därför ska man redan innan man kommer till julafton säga så här, jag funderar lite på att sticka någonting i orangebrunt. Gillar du orangebrunt?
Nej.
Nej. Ah, okej. Okay. Ja. Vi kör något annat.
Precis,
då.
Jag committar inte ens det här.
Precis.
Ja. Jag tror jag var 14 år när jag fick av min farmor, den var inte hemstickad ens, den var köpt en kofta med en stor kattunge på. Och så här, 14-årig grabb, nej, passade inte så bra.
Vågade du inte
använda den? Nej, jag vågade den, faktiskt inte ha den.
Kan man göra slut med sin farmor? Det kanske var, det var väldigt länge sedan jag var i en sån, vad ska man säga, osäker miljö. Det var väldigt länge sedan som jag kände att oh, det här vågar jag inte committa, eller det här vågar jag inte fråga om, eller det här. Men ibland så finns det ändå det här unset av, hoppas jag inte stör någon eller säger någonting puckat nu. Mm. Hoppas jag inte, jag kan tänka på olika sammanhang när jag som, om jag anses vara en expert inom ett område, då finns det frågor som jag borde veta svaret på. Mm. Typiskt så här, Bruce Schneier, han får inte fråga, varför får inte jag skicka okrypterade lösenord till min användare, så att säga. Det går ju inte. Han måste ju kunna sånt. Mm-hmm. Så det finns ju sådana situationer där jag känner så här att det här, vågar jag fråga om det här? Mm-hmm.
Eller måste jag googla lite först kanske?
Ja, och komma med inte med så här nybörjarsvaret. Precis. Eller frågan.
Mm-hmm. Men vad handlar det om? Det handlar om ens egen självbild eller andra, vad man tror att andra har för bild av en?
Ja, först så trodde jag att det handlade om liksom det här.
Du ska kunna det här.
Ja. Och sen så min faktiska kunskap att det är ett stort glapp där.
Men vad är straffet då för att avslöja det glappet om det nu finns ett sånt? Eller om det bara är ett litet, litet hål? Liksom. Du vet allt om säkerhet men just bara inte det här med att jag inte får skicka lösenorden i klartext.
Är det någon som någonsin har drabbats av så här? Jaha, du vet inte det här, du får fan sparken.
Ja. Som man blir socialt utstött.
Du får inte följa med på afterworken imorgon.
Nej, precis så här. Den kända programmeraren Ola numera luffare. Det enda han sa var, varför går det inte att skicka mejl i klartext? Löser vi klartext i mejl?
Jag tror det handlar om, alltså, om du kommer in som typ säkerhetsexpert på ditt nya uppdrag där du inte känner en jävel. Ja. Och alla bara, nu kommer in en dyg säkerhetsexpert och det första du frågar är det. Då har du kanske en chans att verkligen förstöra för dig själv.
Ja.
Om du däremot har suttit och sagt jättekloka saker om säkerhet till just de här människorna i ett halvår. Eller de har läst din blogg i flera år. Liksom, då har du inte lika mycket att riskera på den här frågan rent praktiskt sett. För de har ändå byggt upp ett förtroende.
Så det finns ett förtroendekapital som man kan ta av.
Precis.
Mm. Men det är det man riskerar hela tiden då, eller?
Ja, så är det nog.
Ja, det gör man nog. Ja, absolut.
Den bästa analogin till förtroende som jag har hört var, jag kommer inte ihåg vem det var, jag tror att det var Johanna Rothman som sa att det är som ett rep. Du tvinnar ett förtroenderep. Mm. Lägger på en tråd, ytterligare en tråd, ytterligare en tråd. Och med ett liksom hugg så kan du liksom kapa hela repet. Mm. Men är repet tillräckligt tjockt, då finns det en liten liksom chans att inte någon hugger rakt igenom repet. Och du vill ju tvinna ett tjockt förtroenderep och du kan inte tvinna ett rep, tar en stund. Det är ingenting du bara langar in. Jag gillar den analogin eller metaforen att du tvinnar ett förtroenderep.
Ja, för just det kan gå väldigt fort. Men just med den här enstaka frågan så förstår man ju sällan någonting ifall man redan vet, alltså ifall folk redan vet att man faktiskt kan. Det är när jag kommer och ställer en tionde dumma fråga helt plötsligt och så här, vad har hänt med Pia? Hon verkade ju kunna sina grejer igår och idag är hon värsta puckot.
Ja.
Då börjar det bli något.
Mm.
Men det är ju kanske för att jag har svarat på 100 frågor på ett bra sätt innan.
Ja. Du bygger upp en säker miljö för samtliga.
Mm-hmm.
Jag är lite sådär...
Höjer taket.
Är det det du kallar det? Jag, alltså det är väl en analogi. Det också. Jag brukar säga en säker miljö och högt i tak brukar vissa säga.
Mm. Jag har inte tänkt på att det är samma sak. För högt i tak tycker jag verkar lite läskigt nästan. Alltså att det är så långt till taket som man når inte. Okay.
Och det ekar.
Precis, det ekar.
Och där uppe sitter en kille med liksom slips och skjort och kastar ner grejer på oss.
Ja, precis. Men jag vet ju att det inte betyder det, men nej. Det är ändå min association.
Ja.
Men en säker miljö, där känner jag mig mycket säkrare än när det är högt i tak. Jag vet inte varför, för det betyder ju samma sak.
Ja, nu när du säger det så tycker inte jag heller att högt i tak låter bra. Jag vill ha
det här, förlåt då!
Jag vill ha en mysig koja.
Ja, kuddar, precis. Ja. Exakt.
Han slår på mig. Mm, okay.
På ett jobb där jag var så fanns det ett kuddrum, kallar vi det, fast det var inte så. Det var ett rum där det stod en soffa och som hade en dörr. Och där hade vi väldigt många produktiva möten. Mm. Det är för att man blev lite tryggare av att sitta i soffan jämfört med att sitta vid ett konferensbord.
Ja, mm. Absolut.
Fler saker kom fram i den där soffan än i ett vanligt mötesrum eller ute i det öppna landskapet som var utanför. Eller...
Ja, det kan jag tänka mig. Mm. Hur du kan avskärma dig med genom att sitta på varsin sida av ett bord. Mm. Skillnad mot att sitta bredvid den i soffa.
Mm-hmm.
Det är sånt där som har ryggen fri och sånt där också. Att typ sitta längst in i rummet eller sitta...
Ja,
ja det också.
Det, allt det här vi pratar om nu, jag tycker att det går under, faller under ett namn eller under en sak som Joshua Karievski pratar om. Mm. Han kallar det för Anseneering. Och det kommer från Ansen som betyder säkerhet på japanska. Och engineering då, som man har slagit ihop.
Så ansengörskonst på svenska då?
Ansengörskonst tycker jag att det ska heta på svenska också.
Det är väldigt fint, för det har blivit konst i sig sist. Så man förstår att det inte är lätt.
Mm. Mm. Precis. Det är att säga så här, någonting är ingen konst. Mm. Det är ingen konst det här. Men ansengörskonst, det kräver en viss ansträngning.
Mm.
Tycker jag. Och det gör det. Jag tror att både mod och det här reptvinnandet och det här förtroendebyggandet, det kräver en ansträngning.
Ja, absolut. Absolut.
Och nu har vi pratat mest om mod från enskilda utvecklare, men det är ju...
Om du ska få en lärande organisation, vilket är bra, så behövs det ju mod från alla delar av organisationen egentligen. Eller hur?
Ja.
Det kräver modiga chefer till exempel. Som vågar släppa iväg folk på...
Kan du ge ett exempel på en typisk
detaljstyra?
En typisk modig chef. Vad skulle de göra?
De skulle tillåta självorganisering till exempel. Det kräver ju en hel del mod. Att våga lita på... att utvecklarna klarar att lösa problemet.
Ja, eller jag skulle vilja vända på det. För det, är ofta det.
Det handlar ju också om att riska en del av sin identitet. Många chefer har ju en identitet att de ska styra. Liksom.
Mm. Jag skulle också vilja vända på det. För det är ofta så det uttrycks att cheferna måste släppa sina anställda lösa.
Mm.
Är det inte så också att det är liksom en dans? Att de anställda, programmerarna måste också våga släppa chefen lös?
Mm. Det är möjligt.
Mm.
Det finns ju många saker. Vi pratar om defensiv programmering ibland.
Mm.
Kan vi inte ha så här... Och hur vi inte gillar defensiv programmering, typ nullkollar överallt. Kan vi inte försöka gå ifrån den här defensiva arbetsplatsen också?
Det handlar ju om det här med nullkollar överallt. Det handlar ju just om att man inte litar på sin input någonstans. Mm. Man har inte skapat sig en trygg zon.
Nej.
Och det blir samma sak på en arbetsplats. Eller hur?
Ja.
Så man ska inte behöva gå och vara så här slentrian defensiv i sitt vardagsliv och inte våga fråga folk eller inte våga committa eller så.
Nej, precis. Det bygger ju upp det här. Det sliter ju på din, om mod nu är en begränsad resurs, om vi håller med om det allihopa, så tar du från den här. Mm-hmm. Ös ju den hela tiden. Då.
Exakt. Man vill ju spara den till där den verkligen behövs. Där det finns en risk som man behöver utmana för att få den här vinsten.
Ja.
Och behöver man mindre mod i sin vardag så har man mer mod när man verkligen behöver det.
Du sa förut också det här med att committa ofta.
Mm, just det.
I början, att committa sällan är ju... Det gör ju att du måste samla på dig mycket mod för att committa sen.
Mm, precis.
Men att committa ofta då? Kräver inte det någon mod?
Jo, men det gör ju det. Man måste samla ihop det med en gång. Och så bara, nej, jag committar det här. Jag vågar visa någonting som inte är klart.
Ja.
Folk kan gå in i koden och titta. Vad 17 är det här för någon konstig idé? Men det är ju en mindre investering. Det är bara det att man inte fattar det. Att det kommer bli en så jättestor investering om jag väntar typ 3 dagar.
Mm.
På alla möjliga sätt. Med börskonflikter och allt annat som kan uppkommit under tiden.
Man kommer till det här istället. Det här commit-racet. Att oh, det här, jag har före dig. Då slipper jag mercha.
Då får du mercha.
Du får mercha. Den är ganska rolig faktiskt.
Men committar man fort så vinner man ju ofta det.
Ja.
Ja.
Och inte bara det, för att det är lite en win-win, för att committar du ofta och fort, så att säga, så då blir din merge också lätt.
Ja, precis.
Alltså jag hinner inte jobba speciellt mycket på en dag. Jag kan liksom inte få 67 merge-konflikter egentligen. Kanske om jag anstränger mig, men på en halvtimme, en timme eller 2 timmar.
Nej, precis. Ja, det är ju om någon annan har gjort en jättekomma... Alltså,
ja.
Om jag har otur med någon som inte committar ofta.
Ja.
Då skulle jag kunna få en del.
De flesta försöker designa bort det här genom att ha olika ansvarsområden.
Mm,
så du inte nuddar varandra så ofta.
Mm-hmm. Det är ett sätt att undvika att kommunicera och få problem senare.
Precis som du sa i början där. Att då designar du bort behovet av mod.
Mm-hmm.
Fast jag tror att egentligen...
Fast när man bara skjuter upp dig i det läget. I slutändan kommer det behöva komma någon chef och säga nu fasen ska ni integrera. Jag åt på ett ställe där det fanns en integratör.
Usch.
Som satt och bara försökte. Han byggde koden. Först ägnade han flera dagar åt att bygga den. Kändes det som i alla fall. Sen så kallade han en utvecklare i taget så här, till sin plats. Och så sa han så här, nu kraschar det din kod. Nu är det din som kraschar. Nu är det din som kraschar.
Har vi inte datorer för sånt där numera?
Jo, vi har ju det. Vi har ju...
Continuous integration.
Precis. Men det där tror jag också är ett väldigt bra sätt att minska behovet av mod i vardagen. Liksom.
Ja,
Man committar ofta till den här pipelinen, man har tester, man kan lita på att det som redan funkat en gång fortsätter att funka. Och man vågar kanske till och med trycka på den här deploy-knappen om man har det.
Mm, precis, för det är ju också en sån grej. Deploy, om du gör det sällan så är ju risken större, då krävs det mer mod.
Mm-hmm.
Och släpper du oftare till produktion så... Så mod varje gång.
Att committa ofta, det är en del av ingenjörskonsten då. Ett bra leveransskript eller en, vad ska vi kalla det, delivery pipeline kallar vissa. För mig så är det ett glorifierat leveransskript.
Ja, men det är det ju. Det är absolut så. Det är bara det att du skriver ett sådant skript i Perl till exempel, så är det rökt efter ett tag. Eller typ din efterträdare är rökt när han...
Ja.
Stöter på din hemliga flickvän i 1000-bladers form.
Din hämndlystna flickvän. Jag tänker mig så här, Pearl med ett stort grönt ansikte. Som bara står och är arg hela tiden. Nu ska vi gå. Kom Ola, nu går vi.
Det var det som blev av din första kärlek.
Ja, lite så är det. Så man har en tekniskt trygg bas, det vill säga kan committa ofta, har ett leveransskript som funkar och massor med andra saker.
Även TDD är ju en sån sak som...
Ja, vi brukar kalla, vad heter det, testfallen för ett skyddsnät, eller åtminstone brukar jag göra det.
Ja, men precis. Man har en metod som, förutom att den är trevlig att jobba med, det resulterar i ett skyddsnät som faktiskt är kvar efter att man har...
Det går alltid att cowboyprogrammera, men det kräver mycket mod. Eller bara idioti.
Precis, där tycker jag att det liksom flippar över och blir dumdristigt.
Mm.
Det ser ut som du är jäkligt modig och tuff. Mm. Men i själva verket är du dumdristig. Och det fostrar också en annan kultur som jag inte gillar. Och det är den här hjältekulturen.
Just det. Precis, för när min kod failar i produktion, då kan jag hjältepatcha den.
Ja.
Vad skönt det.
Och så fick jag lite... Och då får du ju tillbaks lite grann kanske så här, av det här som du har stoppat in, att du är lite modig, men du får tillbaks lite kick där, att jag blev hjälten.
Precis.
Så det är en sån här självuppfyllande spiral.
Ja, precis. För det är lite det. Det är också en anledning att vara modig, för att man får vara med om den här lite svindlande upplevelsen att så här, det var jäkligt läskigt, hjärtat föll igenom magen någonstans där, men jag kom ut på andra sidan och fick en kick.
Ja.
Och det kan man ju tyvärr få även av dumdristighet.
Mm.
Det var inte kul när de ringde mitt i natten och fick patcha på det här, men fan, sen när det var klart, liksom frukostdags, och alla bara, wow, du fixade det! Yeah. Du fixade det fort!
Ja.
Ja. Det är ju livsfarligt. Blir större, blir man van vid det där så börjar man ta större och större risker.
Precis.
Till slut hoppar man ur planet utan fallskärm.
This parachute is a knapsack.
Ja. Yeah.
Det kanske är något annat. Jag vet, Pia, att du har en liten story om mod och som handlar lite om UX.
Precis. UX i en sån situation när man kan behöva lite mod för att man behöver ju kommunicera med folk förmodligen för att veta hur någonting ska användas.
Behöver du lite extra mod när det gäller UX? För jag känner att jag behöver ju det.
Mm. Man användare kan ju behöva prata med användare.
Ja.
De är ju inte tekniker.
Precis, de är inte tekniker och de kan ha en helt annan världsbild. Det kan bli så att man misslyckas med att kommunicera med dem överhuvudtaget. Och det är någonting som jag är skiträdd för.
Ja.
Att misslyckas med kommunikation.
Mm.
Hur som helst, nu ska jag berätta min anekdot.
Ja.
För ett tag sedan så hade jag den fantastiska chansen att få med ett projekt där vi skulle, ja, idén var typ att ja, men vi ska typ göra ett nytt webbgränssnitt till våran produkt. Nu har vi ett swinggränssnitt, vi ska ha ett fräscht webbgränssnitt och vi ska ha det första liksom, grejen som ska in i det här nya. Kan inte ni komma på vad det ska vara? Vi tänkte ungefär det här var uppgiften. Och då tänkte vi, nu ska vi göra det på rätt sätt. Så vi gick faktiskt ut till kunder och försökte prova vår idé lite. Så här. Frågade dem hur de jobbade och så bara, om vi gjorde något sånt här, skulle ni nytta av det? Och de bara, nej, den där grejen som ni skulle göra, det är inget problem för oss. Vi har mycket andra stora problem.
Mm.
Så en intressant grej var att vi gick ut överhuvudtaget, vi träffade användare och vi fick reda på jättemycket och bland annat för vår ursprungsidé var värdelös.
Mm.
Vi hade mycket väl kunnat gå och implementera den här. Vi hade till och med börjat implementera den. Men den var värdelös. Men istället fick vi många andra idéer. Och vi bara, åh, nu ska vi göra pappersprototyper på det här. Och så ska vi prova dem, sa vi till varandra. Så gjorde vi det. Och så tänkte vi, åh, vem ska vi visa det här för? Vi kan visa det här för Robert här. Han jobbar ju med oss och är trevlig att visa saker för. Så visar vi den för Robert. Och bara, åh, det här är bra. Så kanske borde visa den för något mer. Kanske Anders som jobbar på supporten här. Han vet ju verkligen om det här är en bra idé. Så visar vi den för Anders på supporten. Och sen tänkte vi så här, vi kanske borde ta den tillbaks liksom, till de här kunderna som vi liksom har sugit upp det vi tror är deras behov ifrån. Och så tänkte vi, ja, vi kanske borde göra det. Och så tänkte vi kanske borde göra det.
Oh, nej.
Fast det är lite svårt att få träffa kunder, eller hur? Alltså, det finns ju produktledning och sånt som är lite emot det. Och så, ja, du måste resa och det är inte alltid man får budget till det. Och, kan vi hitta? Vi har ju de här andra problemen också. Vi vågade aldrig gå tillbaka och visa det här som ju, kanske var en skitbra idé.
Ja. Det får ni aldrig veta.
Nej, precis. I alla fall så hann jag sluta innan vi fick veta det.
Ja.
Så
att, så här, det är saker som gör mod svårt, anser jag då. Eller, det finns ju saker som hindrar från att vara modig, för att, som ökar behovet av mod, antar jag. Och varför är mod så himla svårt?
I det här fallet så var det ju att vi hade ju en, alltså, vi hade en idé om vad vi ville göra. Vi hade investerat en del liksom, kärlek i den här. Vi var ju rätt rädda för att den skulle bli nedtagen.
Det var er orange-bruna yllekofta.
Precis. Och den hade kommit. Alltså, vi hade ju inte implementerat någonting. Vi hade gjort jättefina papper och tänkt jättemycket. Så det var redan en liksom, åtminstone halv orange-brun yllekofta. Eller kanske liksom,
ni hade
en skitsnygg kavaj.
Ja.
Det vet vi inte.
Nej. Men det kanske hade kunnat mottas också med buller och bång. Det är det som jag tycker gillar med pappersprototyper eller små idéer.
Precis.
Att presentera en liten idé och då liksom cirklar vi tillbaka till det här med att presentera en idé. Det kan ju vara läskigt. Men att presentera en liten idé är ju inte lika läskigt.
Nej, precis.
Ok. kräver inte riktigt lika mycket mod.
Varför är mod svårt då? Det är för att man blir sårad ibland. Och det gör ont.
Mm.
Ibland kommer man sin orangebruna kofta färdig. Ja. Och inser, åh, det här var ingen bra idé.
Nej, och så står man där och ser att hur liksom mottagaren av koftan absolut inte vill ha den på sig.
Precis, man vill bara gråta.
Ja, vad gör
man? Och nästa gång gör man kanske ingen kofta alls.
Nej. Vad gör vi då då?
När man står med sin orangebruna kofta?
Ja.
Ja. Det bästa man kan göra, vet jag inte. Just koftfallet kan ju vara jättesvårt med typ hela släkten som tittar på och sådär.
Men... Ja.
Jag vet inte. Kan man rädda en orangebrun kofta som redan är överlämnad?
Det kanske finns någon annan som vill ha den. Jag vet inte om
ja, man kanske har det. Herre, alltså farbror Rolf i hörnet sitter här
och dreglar. Dumlekolan rinner längs med mungipan. Han vill ingenting hellre än att bara kasta sig i den där koftan.
Kan man erkänna i det här läget så här, oh shit, det här var ingen bra idé. Kanske inte i koftläget, men kanske i andra lägen.
Ja.
Det är ofta det bästa liksom, att helt enkelt...
Jo, nu när du säger så kan ju, vi kanske inte ska dra den här julklappsmetaforen alldeles för långt, men att när man upptäcker att här blev det koko.
Mm-hmm.
Då är det bara att erkänna att det blev fel den här gången.
Mm.
Och nästa gång så blir det förmodligen inte det. Eller så blir det igen och det är helt okej. Okay. Vi vill ha en förlåtande miljö. Vi vill ha en miljö där vi vågar misslyckas.
Mm-hmm.
Om man ska kalla det för ett misslyckande.
Ja, precis. Och så att våga misslyckas första gången kan ju vara fruktansvärt.
Ja.
Nästa gång så kanske man har lärt sig att jag misslyckades, det gick okej. Okay. Jag fick en ny chans.
Mm.
Tredje gången kanske inte läskigt alls.
Jag inser nu att ordet misslyckande, alltså det är ju bara ett misslyckande om man tycker att det är ett misslyckande.
Mm-hmm.
Man kan också se det på som att det är en lärdom.
Ja, exakt. Och det här har väl väldigt mycket att göra med om man stickar klart den där koftan eller inte.
Ja.
Alltså om man kommer med en pappersprototyp och kunden säger fortfarande, eller man, eller om man först bara pratar om sin idé och kunden säger nope, det här vill vi inte ha.
Mm.
Ja, det är inget misslyckande.
Nej.
Det är att man har lyckats med att få feedback.
Ja, ja.
Om man kommer med en färdig prototyp och kunden säger nope, det här vill vi inte ha. Ja, det är inte heller något riktigt misslyckande.
Nej. Ja.
Kommer med en färdig produkt och kunden säger nope, det här ville vi inte ha.
Nej. Ja, då kan man fundera på det. Å ena sidan, och å andra sidan så läste jag en story någonstans om en chef, eller han var mentor för någon yngre kille, och sen så hade han när yngre personer, mer juniora, hade fattat ett beslut som hade kostat dem en ansenlig summa pengar.
Mm-hmm.
Och då kommer en kollega till den här mentorn då och frågar honom, alltså såg du där vad Kent gjorde? Ska du inte ge honom sparken? Han bara, nu? Ge honom sparken nu? Han har precis lärt sig en läxa som kostar 5 miljoner kronor. Det vore dumt. Det vore att kasta liksom pengar i sjön.
Yes. Ja, det stämmer ju.
Så att du kan ju lära dig riktigt dyra läxor. Jag tror att de här svindyra läxorna som du lär dig i termer av energi.
Det är bara hoppas han har lärt sig sin läxa och inte slösa 5 miljoner till. Mm,
det beror ju också på vad han lärde sig av sin läxa. Om han lärde sig så här, jag ska aldrig mer våga någonting överhuvudtaget. Nej. Nu sätter jag mig med huvudet nästan på tangentbordet i resten av mitt liv. Då är det en ganska tråkig läxa han lärt sig.
Mm. Ja, det är det.
Men om han lärde sig något mer specifikt, som att jag skulle nog ha skrivit ett test först.
Ja.
Då är det ju positivt.
Ja, nej, men det, absolut. Det finns ju... Det där beror på läraren och eleven. Och liksom den här dansen de emellan.
Just det.
Mm. Då skulle jag vilja försöka med på en liten sammanfattning här då.
Det tycker jag du ska göra.
Vi tycker att vi behöver ta risker, för att om ingenting är värt att riskera så att säga, då ska vi inte göra det.
Mm-hmm.
Och om vi ska kunna ta en risk så behöver vi mod.
Yes.
Men mod, det är en begränsad resurs som vi människor inte har.
Hur mycket som helst då?
Nej. Utan vi behöver fylla
på. Om inte superhjältar.
Nej, precis, och det är väldigt få som är. Mm. Så vi behöver ta lite ta av det här modet som vi har inte kan ösa ur ifrån. Mm. Och för att kunna liksom fylla på det här modet så måste vi skapa oss en trygg miljö. Mm. Där vi vågar
göra, för att minska behovet egentligen.
Precis, så är det ju. För att minska behovet av mod så skapa oss en trygg miljö, både socialt och tekniskt.
Ja.
Och då tycker vi att då kan vi kanske slänga lite getöga på det här ingenjörskonsten då.
För minskar vi behovet av mod i vardagen så har vi en reserv att ha i när det behövs.
Mm. Mm. Ja, då är det dags för
kortkommando.
Oh yeah.
Hur fan gjorde du det där?
Och jag har bestämt att jag ska gå sist ut.
Ja. Vill gästerna gå först kanske?
Nej, vi har bestämt att du ska gå först. Det gjorde vi när du var på toa.
Jaha. Okej. Okay. Då vill jag komma med kortkommandot Ctrl G.
Oj då.
Åh, vad är det?
Vad är det?
Jo, i Emax.
Åh, Emax.
Så är det quit.
Fin editor.
Alltså, vad man än håller på med, om man liksom, inte vet vad man håller på med, så kan man alltid trycka Ctrl G för att avbryta det man håller på med.
Det är som escape i Windows typ.
Ja, typ.
Okej, okay, coolt.
Mm-hmm. Mycket användbart.
Mm. Om man använder Emax.
Mm. Mm. Ja, använder du något annat eller?
Ja, alltså, jag har lite vant mig av med Emax. Mm. Jag blir helt förvirrad varje gång jag går in i Emax. Jag använder alltid Emax till allt förut. Så att, ja. Nu använder jag IntelliJ mycket mer. Och därför har jag också ett kortkommando som är Alt-J. Man har markerat någonting. Man vet att man vill ha flera sådana här saker. Man vill byta allt på en gång. Mm. Då trycker man Alt-J. Och så markerar den samma text som man har markerad på ett ställe för varje gång. Och sen kan man liksom sudda och skriva nya saker på alla ställen parallellt. Det är väldigt sexigt och funkar väldigt bra.
Multiedit eller vadå?
Multiselect tror jag, okay, om man googlar på det. Och som en händelse så är det här kommandot Ctrl G om man använder Mac.
Mm-hmm. Där ser jag. Mm-hmm. Ja, jag faller till föga här och jag kör Ctrl G jag med. men i Chrome.
Mm-hmm.
Och där är Ctrl G ungefär som Ctrl F. Ctrl F, då hittar du någonting. Men Ctrl G, om du skriver Ctrl G och så skriver du in någonting och så trycker du Ctrl G igen, då kommer du till nästa förekomst av den.
Mm-hmm. Mm, så man slipper trycka på pilarna.
Ja. Mm. Så du trycker bara Ctrl G, skriver det du vill hitta, så Ctrl G, Ctrl G, Ctrl G. Så kommer du vidare, vidare, vidare.
Schysst.
Det var en sån sak.
Ja. Så det känns det som att oavsett vad man håller på med kan man trycka Ctrl G och hända någonting bra.
Om man heter på Windows, för då ska man trycka Alt-J. Fast det kommer inte funka i varken Emax eller Chrome.
Nu blir det fel.
Alltså. Ja, nu blir det
kan vi inte bara säga tryck Ctrl G?
Ja. Så händer det bra grejer.
Tryck nu! Tryck!
Ta med enter.
Mm. Mm. Hur kommer man i kontakt med oss då?
Det gör man enklast genom Twitter.
Mm.
Jag är @elnestam.
Mm.
Du är?
@Tobbe Anderberg.
Och Pia är?
@Fru Sunnanbo. Mm. Med en skämskråka efter.
Det hade ju varit ascoolt om du hade haft @Pia.
Ja, men så gammal är jag inte. Nej. Jag lägger inte på Twitter i alla fall.
Nej. Du får köpa det av någon.
Ja, eller typ. Kommer ni ihåg ICQ?
Ja.
Mm. Ja. Hade man ett sexsiffrigt nummer så blev det stulet. Jag hade en kompis som hade det. Han fick det stulet gång på gång på gång.
Mm. Det hände mig också. Jag hade ett sexsiffrigt nummer. Mm. 36 90 63, det var jag.
Kommer du ihåg det?
Jajamän.
Jag hade inget sexsiffrigt nummer, men det blev inte stulet heller.
Nej. Och sen så har vi ju podcastens eget konto också.
Just det.
@vagandeskår74.
Ja. Och sen så, de som vill kan skicka post till oss.
Mm. Vi vill ha fler skägg mot vägen.
Det vill vi ha. pod@agical.se.
Mm.
Och sen kan man skicka snigelpost också.
Mm, kan man det?
Det kan du alltid göra.
Mm.
Fax också.
Jaså?
Har ni fax?
Nej, det har vi inte. Vi har inte fax. Nej. Vi tackar dig, kära lyssnare, som har lyssnat hela vägen hit.
Mm. Hej då. Och vi tackar Pia också.
Ja, det ska vi göra. Tack så mycket Pia för att du ville komma hit.
Ja, tack så mycket för att jag vill. Eller för att jag vill. För att jag fick komma hit. För det var... Jag gillar ju att snacka.
Tack allihopa.
Tack så mycket.
Hej då. Tack,
hej då.